Då hälsar vi er mycket varmt välkomna till ÖTS fotbollspodd igen. Det här är avsnitt nummer 168. Det är som vanligt Björn Bredbacka och Sören Bäck i studion. Vi spelar in torsdag eftermiddag. Det är dagen efter den här klara hemmasegern mot Käpa i hallen. Det är dagen efter Jarro tog sin tredje raka seger i inledningen av division 1. Och ja, Sören, vi har sett en säsongstart för Jarro som ja, man inte ens kunde hoppas på, fast vi har snackat upp laget här under vintern.
Så är det. Det var lite klang och jubelfest över den här matchen här mot Käpa faktiskt. Och många mål, fina mål, bra spel, åtminstone i stora delar av matchen. Tills det var 4-0 och det var liksom lite kört. Och sen var det kanske då också på något sätt med en positiv känsla som man märkt att de var inte nöjda med att släppt in två mål där på slutet. Så att jag tycker att det på något sätt borde gått också inför fortsättningen. Att det antyder i alla fall att man på något sätt är ödmjuka inför uppgiften och står med båda fötterna på marken, så att säga.
Ja, vi ska det här snacka betydligt mer om matchen mellan Jarro och Käpa. Vi ska också blicka framåt mot det som väntar till helgen. Men det man kan säga om Jarros insatser hittills den här säsongen är ju att trots att väldigt lite av serien har gått, mycket kan hända och allt det där, så har nog jag i alla fall jag står liksom ganska trygg i den förvissningen att det här laget kommer att bli ett topplag. Jarro kommer att slåss i toppen av serien. Jarro kommer att slåss om avancemang. Så ser det ut. Man har ju sett Jarro minsann de här åren i division 1. Och man kan ju lugnt säga att det är inte med den här övertygelsen man har stått i april-maj tidigare. Inte så att, en av de allra tuffaste motståndarna Jarro kommer att ha den här säsongen i den här toppstriden fick man väl ett kvitto om igår. Det var potentiell toppmatch i Kotka. KTP SJK Akademia 5-1 till KTP. Stormvarning, formbesked av KTP, och därför känns det bra, Sören, att vi nu ska kunna ringa upp Christian Sund här, assisterande tränare KTP, snacka läget lite och lite känna lite lätt på den här toppstriden som vi förväntar oss att det ska bli.
Så är det.
Så att det är egentligen det vi kommer att göra först av allt här, ringa Christian Sund och sen snackar vi mera Jarro lite senare. Ska se om vi får tag i Christian här. Därefter lite tekniska problem har vi med oss Christian Sund på tråden här. Och Christian, vi får börja med att gratulera till gårdagens seger och insats.
Skön vinst igår och fick göra mycket mål, så att det kändes bra.
Ja, jag ser ju här att ni har gjort mycket mål här och vunnit stort i två matcher, och sen blev det åtminstone för mig en överraskande förlust för er mot Jippo, som för övrigt då Jarro spelar här mot nu på söndag. Hur gick det så i den matchen?
Ja, alltså, Jippo försvarar bra, visst försöker vi anfall som vi vill, men Jippo gjorde bra, de tog bort de ytorna vi ville försöka hitta, och sen hade vi lite problem med deras omställningar. Så att även om vi gjorde en, ska vi säga, OK-match, så vi skapade inte så mycket chanser. Men Jippo gjorde också en bra match. Så att, och det spelades inomhus, så att det var lite mindre hallen än där ute. Så att det kanske också gjorde lite mera problem för oss och lite lättare för Jippo. Men det var tur att vi det här fick en match nu tidigt eller snabbt igen, så fick som 3 poäng.
Ja, kan du kort, vi har väldigt dålig insyn i Jippo här liksom. Hur spelar Jippo? Hur tror du att de kommer att spela mot Jarro utifrån den här erfarenheten som du har? Hur ser det ut där?
Jag tror som om de nu har kollat lite Jarro, så att de vill nog ta bort Jarros snabba spelvändningar, så att kanske de kommer ligga ganska lågt ner, inte riktigt eget straffområde, men ganska lågt och ta bort mycket ut och som centralt. Så att ja, kanske Jarro kommer att ha bollen men kanske mycket utanför deras som shape, att de vill inte låta Jaro komma in i mitten. Så att
vi stod här, jag och Björn, då vi stod och tippade den här ligaettan här för någon vecka sedan, så lag vi väl Jippo väldigt lågt ner där. Hade vi grovt fel här nu då, liksom är Jippo mycket bättre än vad kanske folk i min tror?
Det är ju deras, jag tror det är andra säsongen nu det tillsammans, så de har inte ändrat så mycket spelare. Så det är som ett ganska tydligt spelsätt hur de vill spela, och de spelarna som känner till varandra bra. Så att det är som ett lag, de jobbar bra som lag. Det är ett hårt jobbande lag, och de spelar nog som för han den logon där på bröstet. Så att, men kanske ett tidigt mål, så du måste öppna upp sig lite och så kan det som börja hända. Men det är nog ett bra lag, att inte något som det tar för givet att det är 3 poäng där.
Jo, det känns, även om det Jaro förstås öppnar väldigt starkt här och man såg Kappa igår, så även om det blev som det blev 4-2 efter 4-0, så var det kändes lite småfarliga där Kappa till en början, och där har vi också flera bekanta tidigare KPV-spelare för dig med Mika Kauppila, Spetsen, Benjamin Heikkinen och Willem Haapiainen. Så man ser ju det spelare som ska vi säga, ändå på något sätt etablerade på den här nivån, att ändå känns det väl som att varje poäng ska spelas hem i den här serien.
Ja, nu är det så nu. Och speciellt nu i början av säsongen, så att så jobbar nu alla lag försöka ta 3 poäng för varje match. Sen mot slutet av säsongen kanske det börjar som sätta sig lite mera. Men det är inga lätta matcher alls i den här serien. Och även om vi tog en sån komfortabel seger igår, så efter vårt 2-1 mål, så nu var det här Raisiko Akademia också farliga. Ganska stora siffror blev det igår. Så att, fast SJK var inte ofarliga.
Om vi snackar lite KTP då. Du kom dit då inför den här säsongen. Du är assisterande tränare där och tippat topplag precis som Jaro i ligaettan. Om du lite ska beskriva förhållandena i det här Kotka och KTP, hur det är att vara verka där på den här fotbollsnivån och så där, att hur ser livet ut där?
Så det är som en professionell omgivning, att vi tränar på morgnarna och sen på eftermiddagen har vi gym, eller så är det individuell träning, så att det är som en professionell omgivning, och så tycker jag också kvaliteten på spelarna här, så till den här ligaycken, så håller en bra nivå, och vi har också som spelare som vi kan sätta in och kan som höja nivån på matchen, så att det kanske som en styrka för oss i år, att vi har ganska jämnt lag. Kanske inte någon riktig kärna, men alla håller en jättebra nivå till den här serien. Och sen om vi ser på publiken, så det är en krävande publik, att de vill också att vi vinner matcher. Så att det är som nog en fotbollsstad, tycker jag, det här Kotka. Och människorna är som trevliga också, som om man går på stan så kommer de fram och pratar. Så det är nog så att det är fotboll är viktigt här i Kotka.
Ja, det är säkert. Människor är trevliga när man vinner med 5-1. Kanske Johan Malinen har lite andra erfarenheter från fjolåret. Men
jo, om man vinner så är det alltid lättare. Men man märker som att de är intresserade. Både på gott och ont. Direkt igår och SJK gjorde som 1-0. Så nu hörde man då från läktare. Att de hann ju bara en minut som rop där. Så att, men jag tycker det är därför vi spelar, som att de ska få ha sina åsikter och känslor. Så jag tycker det är bra.
Det talades ju inför säsongen om att det är sanering, ekonomisk sanering i KTP. Och ni måste gå förstås ner mycket budget jämfört med vad ligaåren. Det här ligakontraktet i sig är väl cirka 500 000 i tv-pengar nu för tiden. Så att det där, det är klart, det ska sparas in. Hur tycker du hur det märks i er vardag på något sätt? Förstås, nu har du inte varit i ligan så du kan ju inte jämföra med fjolåret, men vad har du för känslor där?
I alla fall som hur vi tränar och vilket jobb spelarna sätter in, så inte ser som att det som har ser som någon säkert skillnad på det, inte att vi att det märker jag nog av hej, jag inte vet jag vad de har gjort som tidigare heller, så att men vi jobbar med vad vi har och det kommer som inte fall på här att inte har tillräckligt med, vad ska jag säga, träningstider eller utrustning eller något sånt, så att vi får nog som allt som i staffen vad vi behöver för att vi ska kunna göra en bra säsong.
Hur skulle du jämföra då här med erfarenheterna i KPV?
Ja, största skillnaden är nog att vi har större trupp, och vi har inga för tillfällen att skadade spelare heller, så att det har jag också tidigare sagt att om man har som en större trupp, en jämn större trupp, då håller man under hela året, och det är som ett sån här målsättning vad vi satt upp för säsongen här, att vi ska försöka hålla de här spelarna friska så att vi också kan rotera om det behövs. Så det är säkert den största skillnaden.
Är det er uttalade målsättning då att vinna serien och ta direkt klivet upp tillbaka till ligan, eller hur tänker ni?
Nu tycker jag nog att de spelarna vi har och själva de målsättningarna vi har satt, så att okej, vi vill ju vinna varje match, och då oftast så brukar man som stiga att det är vår målsättning.
Vem ser du då som era främsta utmanare?
Ja, vi nu ser i början av säsongen, så Jaro är nog, tycker jag, för tillfälle som en stark kandidat. Och vad jag tycker med Jaro, så att de har en sån där tydlig identitet hur de vill spela, och sen är det mycket spelare från Jakobstad regionen och de har säkert stor som revanschlusta från i fjol, så att de blir nog som en sån här, det är en av de där för favoriterna för mig.
Ja, du har varit tränare tillsammans med Nicke Widjeskog i KPV. Är det mycket som du känner igen, som du ser i dagens Jaro från den tiden som ni hade tillsammans?
Jag har inte kollat så hemskt mycket ännu på Jaro, lite highlights och sånt. Men nu ser man ju att Nicke är där och tränar just med intensiteten hur de spelar och vill gå som snabbt framåt och så vidare. Så att...
Om vi vevar kort tillbaka lite efter hösten då blev ett tungt avslut där, över tunga säsonger både för Jaro och KPV i fjol, och ni föll till slut. Det var som aldrig aktuellt då att du skulle fortsätta i KPV, eller liksom, hur gick den diskussionen?
No, kanske det var lite aktuellt ett tag. Men sen är det också som tränare och att man måste som också vet lite att vad som kommer till hända, kanske vad är då som att jag var inte riktigt säker på att bli det av någonting i Kokkola heller. Så då vill man som tränare också se sig vad heter det, vad det finns för andra alternativ. Och sen då det här Kotka kom upp, så tyckte jag att det är ett bra alternativ för mig nu i det här läget.
En öppning som ju kom då förra hösten, så var ju den här just jobbet som Jaro tränare, och det var ju en lite sådär halvöppen process som pågick där. Kan du säga någonting om det här, om hur pass mycket du figurerar i den processen?
Jag var och diskuterade där en gång med sportchefen, så att han inte var så mycket mer än så.
Var det Pekka Kultanen då i det läget, eller var det Tobias Strand, eller?
Tobias pratar jag med. Men det jag tyckte som Jaro gjorde som rättigt unik nika dit, att han var rätt person i det här läget. I trän Jaro.
Ja, det här var det en självklarhet för dig sen när den här KTP-möjligheten dök upp, att du skulle hoppa på den?
Jo, jag tyckte som att för KTP har som förutsättningar till gå upp till ligan och då tyckte jag också en bra omgivning för mig att man får vara ett professionellt ställe där man försöker träna och spela för att vinna matcher och gå upp. Så att det lockar mig som mest för tillfället.
Ja, Christian, kanske vi får tacka dig för den här stunden och önska lycka till med säsongen. Det lär ju bli säkert ganska högintressanta matcher här mellan Jaro och KTP vad det lider. Det blir väl av i Kotka här, var det 14 maj eller?
13 maj är det.
13 maj, ja. Potentiell seriefinal får man väl ändå säga i det här skedet, eller hur ser du på den matchen?
Ja, vi får hoppas att det är en seriefinal då. Att vi bjuder till en bra match för publiken. Så.
Ja, men då tackar vi dig Christian så mycket och så. Och kanske vi hörs ännu någon gång här under säsongen. Speciellt om det blir ett race mellan Jaro och KTP, vilket inte alls känns osannolikt i det här skedet.
Vi får se så. Och tack ska ni ha.
Yes.
Ha det så bra.
Detsamma.
Tack.
Hej då.
Okay. Hej.
Ja, det var Christian Sunds tankar kring KTP och Jarojobbet och allt det här. Inga skrällar kanske, men intressant att höra vad han tänker.
Ja, det är alltid bra att höra direkt från personen i fråga. Vi hör ju mycket rykten och vi får många uppgifter från höger och vänster. Och nu visar det sig att det här som vi har stått och pratat om här håller ju streck faktiskt. Att det här, hur det var i KPV. Jag vill nästan att vi var in på det här och jag skriver om det också. Att så här var det och det här, ja, där fick vi bekräftelsen på det. Och
ja, då tänker jag helt enkelt att man visste inte hur det skulle bli i slutet på förra säsongen. Ja, att blir det en satsning i division 1 eller blir det inte ens, det?
Ja, och också hans involvering i det här. Och man förstår ju det förstås att det är ju, att vara fotbollstränare så det är ju ganska långt ett projektjobb och man måste vara beredd att packa sina pinaler och resa väg till exempel till Kotka. Det är ju, alla yrken har sina sidor säkert.
Ja, och här får man ju också bilden av att KTP är då på ett sätt en mer professionell miljö än då, åtminstone KTP, men också Jaro, just det här att man tränar dagtid och det verkar ju då vara mer av ett heltidsjobb att spela fotboll i KTP än att göra det i Jaro.
Ja, Jaro kan man väl säga att det inte är ett heltidsjobb och att så gott som alla studerar eller jobbar. Och för att det ska kunna bli ett heltidsjobb är väl nog en förutsättning att man kommer upp till ligan. Man har en stadion för det första att spela på och kommer till ligan och få den här 500 000 extra som det är nu. Så då, med den kan man ju få någon form av professionell verksamhet i den delen att man kan träna dagtid.
Ja, annars tycker jag att Kotka har jag väl alltid i princip tyckt utan att ha superkoll. Men efter det här snacket med Christian så känns ju att Kotka är ju liksom Jakobstad då en av de här ganska sällsynta utpräglade fotbollsstäderna i Finland. En lite större stad där var fotbollen är nummer ett. De är ju inte många.
Ja, det är ju, vi är ju lite av en bruksort här i Jakobstad och Kotka väl känd mer för stora hamnar, men det här att fotbollen har väl liksom det är en traditionell arbetarklasssport om vi nu använder sådana termer.
Ja, annars är det ju oftast hockeyn och i vissa fall bobollen som dominerar, men i städer som Jakobstad, Kotka, Valkeakoski och Mariehamn för den delen, där är det kanske mer Sverigeanknytningen, men så det finns några av de här utpräglade fotbollsstäderna kvar. Ja, men Kotka kommer väl, KTP kommer vi garanterat att återkomma till här under våren, sommaren, hösten i podden, för att det man har sett hittills så tyder väl på att KTP blir en toppkonkurrent och något annat hade man ju inte räknat med. Men vi återgår till Jaros formbesked från i torsdags och ni snackade lite här om att det finns inga lätta matcher och poängen ska tjänas och in och allt det där. Och det är klart att så är det ju alltid i alla fotbollsserier. Men med det sagt så tycker jag också att det kanske beror lite på vädret. Det kanske beror lite på att det är Tellus. Men en så avslagen på något sätt tillställning har jag inte riktigt upplevt för med Jaro i seriesammanhang i det här skedet av säsongen. där det kändes liksom efter 4-5 minuter så var liksom helt klart att här är det klasskillnad. Att här blir det en fråga om storlek på siffrorna. Och det tyckte jag liksom var upplevelsen kring hela planen. Att det är klart att på planen är det en annan sak vad de upplever där. Att det är klart att det där är det skarpt läge och allt det här. Men jag tyckte verkligen att jag minns inte att Jaro skulle ha varit så här överlägset i en division 1-match tidigare. Alltså målmässigt har man ju varit det om man har spelat ut något motstånd här och där. Men en sån här kontroll, en sån här total cementering, det kändes ju som att det var två skilda divisioner som möttes.
Så var det, och delvis kanske det var så att Kappa fick ju en fri plats där sist och slutligen, men det där, jag minns efter 2-0 så fick ju den här känslan att okej, det här är avgjort nu, men när du här står här i efterskott så visar det sig att det inte var det, för det är ju faktiskt två mål Kappa här ännu, så att det här, Det kan hända en hel del under en fotbollsmatch, men i det stora hela ska jag väl säga att du har rätt i det där som du sa. Att det där, och framförallt i Tellushallen då, som känns som att Jaro bemästrar den och kan utnyttja de här förhållanden som är där på bästa möjliga sätt.
Ja, när man är bra så tycker jag att man kan göra det. När man är dålig tycker jag inte att man klarar av det. Jag ser inte den här Tellushallen som en så himla stark faktor. Ändå, jag menar i fjol i motsvarande match hemma mot Kappa fick man med nöd och näppe 1-1. Då minns jag också att vi snackade om att nu ska Jaro pressa sönder Kappa. Det klarar man inte av. Man var inte tillräckligt bra. Nu är man tillräckligt bra. Och är man tillräckligt bra, då kan man utnyttja Tellushallen. Och det gjorde ju Jaro på alla sätt. Man var fysiskt överlägsna. Man var kanske framförallt fysiskt överlägsna, men också tycker jag taktiskt överlägsna. Man är kanske inte tekniskt överlägsna Kappa, men man är på något sätt ändå fotbollsmässigt överlägsna dem på alla plan.
Ja, då har ju Kappa ändå tycker individuellt många intressanta spelare, namnstarka spelare på den här nivån, men Jaro har ju nu på något sätt ett kollektiv. Det är nog kanske det som är största skillnaden här om vi jämför då till exempel med fjolåret och den här andan i laget som de talar om nu på ett sätt som är väldigt trovärdigt faktiskt, att här är ju nu då spelare, ledare liksom faktiskt gjort ett styvt jobb att få vända här käppet efter en väldigt, väldigt tung fjolårssäsong. Allihop har säkert varit i mans sett sig i spegeln och tagit tag i det här. Sen är det ju klart att ledarna har ju ett stort ansvar här. Det är tveklöst lyckas bra med Nicke Widjeskog i spetsen, men det är säkert andra där också. Till exempel jag pratade med Niklas Stubak efter matchen här igår, och han sa att alla lag där Rasmus Wikström har varit med så brukar man ha bra anda och stämning, och det finns säkert andra där som har bidragit till att man har fått vänt det här på det här sättet.
Ja, definitivt är ju just den här stämningen, känslan kring laget och i laget, det är ju verkligen som natt och dag jämfört med i fjol. Och också utanför, det är ju klart att när det känns bra på planen, ger det framgångar, när det ger framgångar så vill folk vara med. Och tycker jag också man upplever det en bättre stämning kring Jaro. Klacken är stor, mycket stor till och med skulle jag säga, för att vara med Tellushalls mått mätt. Verkar vara mycket nytt folk med där, och det är liksom, det är mycket positivt kring Jaro, och stadionbygget har rört på sig och sådär. Så att det finns ett momentum där vi pratar om, och det måste jag utnyttja både på och utanför planen här nu. Andra saker som vi kan lyfta upp här, även om du har skrivit om det rensören, så är ju, jag tycker framförallt det här mittfältet som ju osar kvalitet på den här nivån. Vad Sergej Jeremenko kan vet vi. Adam Widjeskog har ju alltid varit både lovande och duktig, men tycker jag ändå kommer tillbaka till Jaro och Jakobstad här som en, ja, nästan som en ny spelare. Att han är nog verkligen självklar i sin roll. Tycker han har gått framåt fotbollsmässigt mycket i Sverige. Att han känns bättre med fötterna. Han är plötsligt målskytt. Bra på huvudet vid hörnorna. Och så då Severi Kähkönen som har inte bara är lirare längre, utan nu dessutom den hårdast arbetande killen i laget.
Ja, rent av skrämmande siffror som Nicke Widdeskog kom när han pratade om 14 kilometer som Kähkönen springer. Förvisso sa han att det är uppvärmningen med där som har fått ta bort 1-2 kilometer, men hur som helst, om det är liksom, om det är på 12 kilometer man springer en match, så det är jättemycket. Det här som vad jag förstått som brukar löpa allra mest, så kommer upp kanske kring 11 ofta, men det här. Och om vi minns Kähkönen, jag sa själv att Nicke, går det lite annan severi här än vad du hade som B-junior, för under de åren så spelar han i stort sett bara när han hade boll, men nu har han som igång hela tiden. Och det här, ja, med sin balans och det här sitt sätt att se spelet, så han på något sätt aldrig liksom involvera det här duellen. Han glider ifrån varje situation med bollen under kontroll. Alltså suveränt.
Ja, och man kan väl lyfta upp någon till som imponerar egentligen hela backlinjen, men framförallt mittbacksparet och i synnerhet och Kareem Moses strålande insats igår igen.
Ja, det var prata med Kareem Moses efteråt. Jag tror jag aldrig pratat med en Kareem Moses så bra i balans, trots att han var då på ett olyckligt sätt involverad i de här båda målen. Den här straffen som förmodligen då inte borde ha varit straff, som man sa Kareem själv, så träffade honom i huvud och inte i armen. Och det här olyckliga självmålet då, som han bröstade in från närhåll därefter. Det var väl Haapiainen som hade nickat och det här, men okej. Okay. Kan han väl inte så mycket åt, men som jag såg att Kareem Moses också 34 år, han har väl börjat se lite långsam ut här tidigare tycker jag, och redan under VPS-tiden började han se långsam ut, men plötsligt här så springer han tillbaka liksom och tacklar, kommer i kapp. Jag minns en situation där i straffområdet när oj vad det där Kareem, jag tänkte först det måste vara Ogunbara, för han har man inte lika bra koll på honom, hur pass snabb eller inte han är. Han känns hyfsat snabb, Ogunbara också.
Jag tänkte exakt samma sak, det var 36 minuter, Ogunbara missbedömde en långboll och får över honom och såg ut att bli friläge, och så kom Kareem löpande där och gjorde en alldeles utmärkt brytning, och det blev knappt farligt, fast det såg ut att bli mer eller mindre ett friläge efter den här felbedömningen av Ogunbara.
Så är det, så Kareem, speciellt med tanke på att han varit drygt 2 månader skadad, så är överraskad med sina insatser här direkt när han kommer tillbaka. Det får man säga, men det tycks vara så att liksom, oberoende vilken spelare nästan som kommer in här, så presterar det, eller snudd på överpresterar liksom. Så är det i Jaro för tillfället.
Ja, 9 poäng på 3 matcher och nu väntar då Jippo borta, som sagt. Säkert blir en tuffare uppgift än Käppa hemma i alla fall. Där gäller det att få hål på Jippo som Christian Sund var inne på, men där har ju Jaro också ett jättevapen. De kan ju bli, Jippo kan backa hem och göra det trångt för Jaro, men bara Jaro får in bollarna och till exempel börjar skapa lite fasta situationer, lite hörnor, så är det ju, det känns som att det är livsfarligt varje gång. Sergej Jeremenkos leverans och alla liksom, mittbackarna i boxen, Severi i boxen, Edvin Krona i boxen, Adam Widjeskog i boxen. Det liksom, får Jaro 7-8 hörnor så kommer ju målet.
Ja, här hade ju faktiskt ett jätteintressant samtal med Käppa-tränaren Sami Okkonen efter matchen här, och som jag skriver om, kom ut på ÖTIs sajt idag, så det kan jag rekommendera. Han var väldigt öppen och hade förstås analyserat Jaro och kom med flera intressanta synpunkter där. Mycket verbal dessutom, på ett sätt som många av de här unga tränarna som kommer upp verkar vara.
Ja, och han var ju in just på det här att hur ska man stoppa detta Jaro, och sett i de här 3 matcherna så är det ju en relevant fråga. Väljer man att pressa högt och försöka störa Jaro den vägen, så har man sina snabba yttrar med typ Albin Björkskog att slå bollar på. Försöker man spela boll så har Jaro en jättebra press. Försöker man dra sig tillbaka så har Jaro tyngden och skickligheten som krävs. Att det är svårt att hitta de här självklara vägarna för motståndarna på den här nivån att ta sig an Jaro.
Ja, jag ställde faktiskt honom den frågan rakt, att var det nog så smart att försöka öppna kort här mot Jaro i Tellushallen? Nåja, inte gav han väl något rakt svar liksom. Det är ju lätt i efterskott att säga, men han sa att alternativet då att slå långt och Jaro har ett längre lag, att vad skulle det ha gett för resultat att han menar att de helt enkelt bara måste klara, de har ett sånt lag, de måste klara av att spela ur den där pressen, och det klarar de uppenbarligen inte. Och då menar ju han förstås att att man kan ju som inte göra det om och om igen, utan då måste kanske spelarna på plan reagera. De märker att okej, nu kommer vi inte lösa här, nu måste vi slå längre åtminstone för en viss period.
Ja, det var ju riktigt jobbigt för Kappa där, när inte minst då Albin Björkskog i vanlig ordning for runt som en liten iller där och vann boll överallt, kändes då, där var Kappa försökte passa den fram och tillbaka. Och det var ju kanske det intressantaste inför matchen igår, att hur skulle Kappa ta sig an det där, för att de var ju här i vintras och gjorde i princip samma grej och det gick också exakt likadant. Då straffade ju Jaro de 2-3 gånger på det där sättet och vann väl med 4-0 eller 5-0 eller vad det nu blev den matchen. Och nu kommer tillbaka, ju samma sak. Resultatet, det blev detsamma, även om Jaro då inte kanske på samma sätt lyckades utnyttja de här bollvinsterna högt upp i planen igår.
Nej, det skulle ju faktiskt ha kunnat lett mycket mer där efter första halvlek, när Otto Hautamo som gjorde några fina inhopp med Maria Hamn i fjol, gjorde en jättematch, skulle jag väl säga, i mellan stolparna för Kappa. Många fina räddningar, bonusräddningar. Lite som det här William Södergård gjorde med Jaros akademi mot VPS akademi, vilket inte i praktiken var VPS akademi utan ja, nästan VPS ligalag skulle jag säga här i tisdags.
Ja, det var ju en otroligt stark elva, så att det var ju en minst sagt nyttig match för akademin att få spela, och säkert ett bra minne för William Södergård. Ska man ta fram någonting negativt, för det ska man väl kanske ändå göra för att få lite balans här och inte sväva iväg, så finns det väl en sak som oroar lite. Det är klart att de två insläppta målen, de lämnar oss störa lite. Men sen det här att Jaro inte får riktigt fart på Edvin Krona. Han borde få sitt första mål, och det var nära några gånger igår, och tyckte där i andra halvlek så efter 4-0 så såg han lite så där desperat ut i sin jakt på öppningsmålet, men han har missat sin straff, han har missat några andra lägen, och det känns som att han borde få hitta nätet nu, för att det kommer tuffare matcher och de kommer att behöva att Edvin Krona kliver fram och blir matchhjälte lite då och då.
Så är det. Så det är faktiskt så också då som att Edvin Krona spelar med ljumskproblem, och jag vet inte exakt hur mycket då i procent det här håller honom tillbaks, men han har som problem där. Och det här är förstås ett orosmoment för Jaro. Såna problem kan ju, speciellt om man spelar med dem, har vi märkt över åren, att det kan ju bli mer eller mindre kroniska. Säsongen kan bli förstörd i ett skede när man inte längre orkar eller kan spela, att man måste göra någonting åt den här skadan. Och då vi vet att Severi Kähkönen ska rycka in till Kajana här i juli, så stundar ju, där finns ju mörka moln i horisonten minsann, att det här. Jag tycker det ser mycket lovande ut hur Krona och Kähkönen spelar med varann, att hur Krona kommer emot och Kähkönen för djupet, och det blir mycket fina, ja, bra motrörelser där stup i kvarten, men om en eller båda plötsligt är ur spel eller kraftigt reducerade, så det är klart att det påverkar Jaros spel. Och även om Kähkönen då får permission från Kajana, så kommer han ju inte att vara, ja, han kommer inte att kunna vara med på träningen på samma sätt. Han kommer inte att vara lika bra förberedd helt enkelt.
Nej, det kan man ju säga om Edvin Krona också. Det ska poängteras att han är ju mer än bara en sniper för Jaro. Han är inte bara målskytten, utan han är också nyttig i spelet. Men med det sagt så var det ju också tydligt i andra halvlek på hans kroppsspråk att han vill verkligen göra det här målet, för att trots allt så är han ju ändå en anfallare som är van att göra mål och har gjort sina mål på försäsongen, och snacket går ju att det är han som ska vinna skytteligan i den här serien. Så det är klart, han behöver få göra det här målet. Men ja, det här med hans vristproblem så är ju ljumskproblem är ju oroväckande. Och där hoppas man bara att de kan få fason på det. Det kanske är den andra punkten jag kan ta upp, att lite överraskande att Jaro då vänta så pass länge med sina byten där också vid 4-0. Man hade ju inte världens bredaste bänk förstås, och det var ju ingen tvekan om att spelet också blev sämre där mot slutet. Det berodde väl visst på en viss mån på att energinivån sjunker lite när det står 4-0, men klart också att många byten kan också påverka. Men jag tänkte kanske att det skulle ha blivit något lite tidigare byte.
Möjligen, ja, men sen visade det sig här när jag sen pratade med Nick att i princip så var det meningen att man skulle använda vare sig Alex Ramsey eller Markus Kronholm på grund av de skador de har. Ronny Björkskog spelar 90 tuffa minuter, 90 plus tuffa minuter som sagt på tisdag. Axel Sandstedt med minst en dryg timme, en tuff match också för honom. Så att de var väl kanske inte redo för så mycket mer än 10 minuter eller vad de fick på onsdag sen. Att det var ju de här byten man gjorde på Hotta och Bjornbäck som möjligen skulle ha kunnat ta sin i ett tidigare skede. Jag trodde faktiskt att det var Albin Björkskog som satt där och spelade där framför läktaren var jag satt och han tog sig åt foten där tidigt i andra halvlek och det såg ut som att han skulle kunna fortsätta, men han kunde spela vidare och efter att sa att det var nog kanske inte så farligt ändå så det här. Det var ju Myhrevik som då togs ut istället.
Ja, och nu är det ju match igen då på söndag, lång resa till Joensuu, så att det är klart att det är slitsamt. Sen kommer då en vecka till nästa match igen efter det, men sen kommer kuppen in igen, det är lottning 30 där och så det är match 4. Sen tror jag att kuppmatchen blir typ 8 eller så den, och sen är det den här matchen den 13 mot Kotka, så att tre veckor framöver här så är det ganska så högt tempo, så att det är klart att Jaro skulle behöva lite mer än 11-12 spelare att ta av.
Så är det. No, det finns ju några till där. Att där vet jag inte. Det här Holden Sannes hade visst varit förkylda nu och det här. Men inte finns det ju jättemånga som sagt. Ludvig Nyman skrev ju kontrakt här och han har ju redan spelat och gjort debut för Jaro redan i fjol och spelat med JBK här. Jag förstod att han kan bli aktuell för JBK faktiskt. De åker väl till Närpes på söndag tror jag.
Ja. Ja, och sen är det ju då hur det ser ut där med Joni Remesa och Johan Brunella. Det är förstås också spelare som Jaro har stort behov av.
Samtidigt får man väl säga det att som Moses och Gumbara spelar här nu så är det ju inte bara för en Johan Brunella att vandra in i den där startelvan.
Det är det ju definitivt inte. Men så länge det är flera veckor här med två matcher i veckan så behövs det nog ändå också en rotation där. Som du sa så att Karim är 34 år och Johan Brunellberg också bara en bit över 30 och sådär, så att
91 född om jag minns rätt, så han då fyller 33 år va?
Ja, så är det. Så att, och med Alex Ramsey då som bara ska spela i nödfall, så att det är inte för många spelare, så att bredden är väl det som oroar lite i Jaro då på grund av skador och lite annat. Men i övrigt den mest imponerande säsongstarten med marginal sen Jaro föll till division 1 och ja, så här långt in får man väl säga att allt utom en toppstrid i år så skulle vara en besvikelse.
Ja, så pratade jag här med Emil Löber som förvisso gick med kryckor ännu och det var väldigt svårt för honom. Han sa att han har hört allt mellan 2 veckor och 2 månader med sin skada, men vad jag nog förstod i alla fall där han stod med det här med läkaren där bredvid sig att det var inte att det här. Den här månaden ligger väl ganska bra till här och som det ser ut nu så verkar det ju inte finnas något behov och man förstod hur Nicke skulle resonera där att det visar sig då att det här både Filip Enqvist och William Södergård kan användas om det så behövs och kan vara med som reserver och man kan lägga in den på plan så att säga liga ettan också. Det hade väl kanske då redan visat så att det finns ingen anledning att söka efter nya extra målvakter i detta skede.
Nej, det är bra för Jaro har alla utgifter som kan undvikas förstås hemåt. Vad hörs då Sören, det har inte alls kollat med dig, men någonting om centralplan här då. Hemmamatchen 4/5 hemma mot Salpa. Har du hört någon sorts predictions om chanser att spela på centralplan?
Jag har hört mycket väderleksprognoser av olika personer här senast idag faktiskt och det lär ska bli varmt och det blir efter den här vintern som hamnar över oss Takatalvi här så ska det komma sommarväder på gång så minstern Tobias Strand sa här i samband med Käppä-matchen att allt talar för att centralplan ska vara i skick och det är väl så också att det här undantaget för, eller det sa han att undantaget för att spela Tellus går ut i april så att det var man spelar om man inte kan spela på centralplan, så det där vet jag faktiskt inte.
Nej, så att man förbereder sig i alla fall för att spela på centralplan. VIP-tältet ska upp här i dagarna och sådär. Så att, ja, man ska hoppas det. Den rätta känslan infann sig ju inte när det var seriematch i Tellushallen. Men om vi säger någonting kort om helgen då. Söndag 18.30 i Joensuu. Och utgående från vad man har sett, utgående från vad man vet kring Jaros spelarsituation, så ska man väl inte förvänta sig några stora förändringar, utan Jaro åker dit som favoriter. Det är väl lite frågan, blir det Sotelo, Bjornbäck, Sipola, vem spelar ytterback? Men i övrigt så blir det väl ganska oförändrat om inte det sker någonting oförutsett.
Ja, om Krona kan hanka sig vidare så att säga, så blir det väl så att kommer Joni Remesaho möjligen med in i truppen? Knappast spelar han jättemycket i så fall. Hur mycket kan man använda Markus Kronholm? Å andra sidan så det här, det är ju inte lätt att slå sig in i det här laget, varken för Remesaho eller Kronholm i det här skedet. Att det här, det är väl mer att man har alternativ om så behövs, men man kan väl förutspå här att den här elvan kommer till. Det finns ju ingen orsak att ändra på något som fungerar, men det är klart med den här korttakten av Adam Vidjeskog också, så kommer den gränsen emot så småningom när man tvingas göra förändringar.
Så blir det ju förstås. Nicke var inne på det där att han tyckte den där varningen var billig. Jag kan väl hålla med där att det verkar som att Adam får en och annat gult kort för att det liksom förväntas av domaren på något sätt.
Ja, det är väl så att det där... Så var det väl lite med Nicke också i tiden att det här han fick rätt många kort också, om jag kommer ihåg, men det är ju deras spelstil att det här de skyr ju inte för att gå in i duellerna och liksom de spelar med stor intensitet.
Ja, det gör de, och den här podden fortsätter förhoppningsvis också med hög intensitet. För det är ju högintressant nu när det för en gångs skull har börjat lite bättre för Jaro, blivit bortkänd med de här seriestarterna. Så att vi tackar så mycket för den här gången, och så hoppas jag att vi snart är tillbaka och får fortsätta prata om en framgångsrik vårsäsong. Tack för att ni har lyssnat.